Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så där, vi rullar in i en flash. Och det tycker jag alltid är, det är bland de roligaste att göra, vi får inte göra dem så ofta. Så därför blir man lite extra glad när det sker. Som idag där vi har fått en fantastisk hovrättsdom. Nej, högsta domstolens dom.
Jag blir så glad att jag boxar till min mikrofon. Någon slags spasm. Ber om ursäkt för det.
Ja, fantastiskt.
Ja, idag är man glad alltså.
Ja, det här kommer bli ett kort, intensivt, fantastiskt avsnitt att göra. Du lyssnar som vanligt på mig, Paula.
Mig, Hanna.
Och mig, Kajan.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Men det känns ju som att vi verkligen väntar på guldkornen för de här flasharna. Vi strösslar ju inte lättvindigt, utan det är de som är 10-poängarna som får en flash.
Ja, precis. Bara så här, det här måste ni veta. Mm. Den här kunskapen behöver ni.
Vi kan inte hålla oss.
Nej. Mm. Ska vi dra lite vad det handlar om då?
Yes.
Det här rör ju dödsmisshandeln av Jeanette, som vårt bonusavsnitt nummer 23 hette. Och lite snabb bakgrund då till er som kanske var ett tag sedan ni lyssnade på det, eller mot förmodan inte har lyssnat på det alls, gör det i så fall, så får ni veta allt om fallet. Men lite bakgrund. Jeanette bodde med sin sambo Mikael utanför Hudiksvall. De hade båda vuxna barn sedan tidigare, men hade då träffats och blivit sambos. Mikael misshandlar Jeanette grovt vid flera tillfällen. Det här är ett återkommande inslag i deras relation. Det här finns det både vittnen till, och det finns också en hel del skador som Jeanette själv har dokumenterat och tagit bilder på. Och det här är grovt våld vi pratar om. Det är väldigt obehagliga bilder att titta på. Kvällen den 8 juli 2022 så är de båda inne i Hudiksvall för att gå på några restauranger och festa blir det väl, framförallt från Mikaels sida. De delar på sig och kommer hem på natten vid olika tider. Jeanette kommer hem först, Mikael kommer hem senare. Morgonen efter så ringer Mikael till sin mamma och mammans sambo och berättar att Jeanette är död. Han säger själv att han har varit full, att han inte minns vad som har hänt, utan att han i princip har vaknat och då hittat Jeanette livlös i sängen. Han bär in henne till duschen och försöker duscha av henne, säger han. Och sen kommer hon att bli liggande där i badrummet på badrumsgolvet. Jeanette är avliden och våldet är massivt. Jag kan inte understryka det nog. Det går inte att ta upp allting här nu. Men det är flera olika blödningar och skador på hjärnan. Det är 10 revbensfrakturer. Det är frakturer och skador på ryggraden. Näsan är bruten. Mjälten är skadad. Det är blödningar och blåmärken över i princip hela kroppen. Hon är fullkomligt sönderslagen. Och rättsläkare slår också fast då att hon har dött av de här traumatiska hjärnskadorna. Och så i tingsrätten så dömer man Mikael till livstidsfängelse för mord. Men så överklagas det om man kommer till hovrätten och man ändrar då på den här domen. Och varför då? Jo, i Jeanettes kropp så hade man ju funnit rätt höga halter av fluoxetin, ett antidepressivt preparat som jag också tar. Och de här nivåerna är högre än vad de borde vara. Och hovrätten menade då att det inte går att utesluta att det är fluoxetinet tillsammans med alkohol då, som har orsakat döden. Och man ändrar Mikaels livstidsdom. Den upphävs och han döms istället för synnerligen grov misshandel till fängelse i 7 år.
Och sen,
så jävla upprörande.
Ja, jag var så vansinnigt arg när den domen kom och när vi gick igenom den. Ska jag dra högsta domstolen?
Alltså, do it.
Ja, jag bara, får jag äran? Nej, ja. Men idag så kom högsta domstolen med ett utfall i målet. Och man ska väl börja säga att det är ganska ovanligt att den här typen av mål kommer upp i högsta domstolen. Men då gav prövningstillstånd. Och det de ska pröva är det här med orsakssamband och hur man ska se på det. För att du ska kunna bli dömd för ett brott så måste ditt handlande ha... Liksom, det måste finnas ett orsakssamband mellan ditt handlande och den brottsliga effekten. Så i det här fallet, Jeanette dör och då det är liksom effekten. Och då måste det finnas ett orsakssamband till då Mikaels handlande för att det ska kunna vara ett mord. Och då är frågan, hur ska man se på det här orsakssambandet? Ska det vara att det måste vara det enda orsakssambandet? Eller kan det vara att det är ett av flera saker som har spelat in? Och vi har ju haft andra fall där det har kommit friande domar, bland annat det här Abba Abelito målet, för att man har kunnat liksom, det fanns flera orsaker till döden. Och då liksom, ja, vi kan gå in på det mer sen. Men i det här fallet, jag tänker att jag ska läsa det som tingsrätten också skriver. Som de,
högsta domstolen, eller?
Ja, högsta domstolen. Vad högsta domstolen skriver.
Nej, det är inte bara jag.
Jag är så ovan att säga, vi har ju typ aldrig högsta domstolen. Jag är så ovan att ha det i min mun.
Men det är det här med att det börjar på H.
Ja.
Tingsrätten är jättelätt att hålla isär, för det är en annan bokstav. Men när det blir hovrätten eller högsta domstolen, då är det så här, HR eller HD.
Det borde heta, förut hette det ju regeringsrätten. Det hade varit nästan lättare.
Ja. Det har jag missat.
Ja, det hade varit tydligt lättare att hålla reda på faktiskt.
Eller vänta, var regeringsrätten, det kanske var högsta förvaltningsdomstolen. Ja, skitsamma. Det är sekundärt. Jag ska läsa det de skriver. Och som är då det här rätts, alltså det prejudicerande delen i det här. Det är att de säger, för straffansvar är det då tillräckligt att det, eller jag läser hela förresten. En situation som kan inträffa är att den tilltalades handlande utgör en av flera möjliga orsaker till den effekt som måste inträda för att straffbudet ska bli tillämpligt. Det vill säga för att man ska kunna få ett straff. För att straffansvar är det då tillräckligt att agerande som läggs den tilltalade till last har utgjort en bidragande orsak till följden. Det krävs inte att det har varit den enda orsaken till följden eller att det har varit huvudorsaken. Så det krävs inte ens att det är den liksom main reason om det är en av flera orsaker till att personen dör.
Ja, det är stort. Alltså, det här är
Det här är ju en sån här dom som kommer komma på juristprogrammet.
Yep.
Och som får liksom verklig betydelse. Sen säger de att det måste vara ställt utom rimligt tvivel att gärningen har bidragit till följden. Så att det kan inte vara liksom, det måste ändå uppnå det kravet. Och sen också så säger de så här: det behöver vara av beaktansvärt slag i förhållande till straffbestämmelsen. Det får inte vara fråga om allt för avlägsna åtgärder i förhållande till följden. Så att de begränsar det lite grann och säger att liksom allt tänkbart som kan ha bidragit till döden kan inte vara gå in i det här. Har du varit hos tandläkaren och dragit ut en tand och det... Okej, det där var ett jättedåligt exempel. Som vanligt är jag skitdålig på att komma med bra.
Och jag satt med spänning och väntade på...
Ja, men jag kände att det här går inte. Jag kommer inte komma fram till någon bra...
Men det kan inte vara hur små handlingar som helst.
Nej, eller till exempel så här, du genomgår en hjärtoperation. Som är... Hjärtoperationen försvagar ditt hjärta. Men det var liksom det var inget fel på operationen. Men det försvagar ditt hjärta. Och sen skrämmer någon dig till döds. Då kan man inte säga att men hjärtoperationen var ju också en bidragande orsak till att du fick en hjärtattack. Mm. För att det är liksom, man begränsar det lite grann och säger att det måste vara nå upp en viss nivå. Och det jag tror att det de tar sikte på är ju såna här exempel när Jeanette blev oerhört misshandlad. Mm. Och det är helt tydligt att det är självklart att det har bidragit röden. Och sen tingsrätten, när de prövar fallet, och de kommer ju fram till att han ska dömas för mord till livstidsfängelse. Och när de prövar fallet så läser de ju bara, eller bland annat, upp just det här vad rättsmedicin säger. Och där de, och jag vet att vi pratade om det i fallet också, att de säger att det är den huvudsakliga orsaken till hennes död. Är att han har slagit och sparkat och misshandlat henne. Det är det som är huvudorsaken. Sen är det ju så här, det här med fluoxetin är så här, det kan ha bidragit, men hon hade ju dött oavsett. Jag blir ändå så, det är ändå för mig så provocerande hur hovrätten...
Ja, och de högsta domstolen säger till och med så här, att fluoxetinförgiftning förstärkt av alkoholintag skulle ha medfört att hon avlidit vid just det tillfälle som skedde om hon inte också hade utsatts för omfattande våld och fått de skador som detta medförde, framstår som helt osannolikt.
Ja. Nej, men den
högsta domstolen är så trött på hovrätten i det här fallet.
Nej, men det var som jag skulle förklara för Johan på telefon vad det var utslaget var. Ja. Och jag bara, nej men det är okej, det är högsta domstolen säger att de är så jävla trötta och att de är dumma i huvudet.
Ja. Ja, men de är lite som den här bilden som finns på kvinnan som står med protestskylt på det här. I can't believe I still have to protest this shit.
Ja. Yeah.
Lite så liksom, så att, men snälla ni, kan ni inte bättre? Ja. Vad är det här? Lite den känslan får man av att läsa högsta domstolens resonemang liksom.
Mm.
Ja, och sen är det ju förjävligt den här, alltså bortsett från det uppenbara med att Jeanette misshandlas till döds på det här vidriga sättet, men också de här turerna som anhöriga har fått ta genom de olika instanserna är ju liksom fruktansvärt. Och samtidigt så får vi liksom på något sätt nu i den här situationen också tänka så här, det behövdes en sån här katastrofalt dålig dom från hovrätten för att HD skulle kunna ta upp det och tydliggöra på det här sättet. Ja. Så effekterna av det här kommer att vara väldigt, väldigt viktiga. Men det är naturligtvis, priset för det är ju fruktansvärt.
För vi har ju haft flera domar som har varit liksom inne på det här spåret men inte har varit lika flagranta och tydliga som det här fallet. Så att jag tror att det är som du säger, det krävdes ett sånt här, en total katastrof på alla sätt och vis.
Ja, för annars hade de inte tagit upp det, tror jag. Då hade det liksom... kunna fastna där. Och en superviktig sak är ju också med hovrättsdomen är ju att hovrätten ogillade ju alla skadeståndsyrkanden från målsägarna, det vill säga Jeanettes familj. Nu i och med den här domen så kommer ju de målsägande att få sitt skadestånd. Jag gjorde någon snabb räkning, det blir sammanlagt runt 700 000. Mm. Det är ganska många olika målsägande. Så det snittar ju på 110 000 och sen är det någon som har mer och sådär.
Precis. Men jag tror ju att det finns vissa av de fallen. Alltså dödsmisshandeln av Gika tog vi aldrig upp va, som ett eget. Nej. Jag tror bara vi har pratat om det i förfarten. För där fanns ju också vissa av förövarna var ju mindreåriga. Alltså under... De var ju typ 14.
En romsk man som blir misshandlad till döds.
I Jönköping. En romsk man som blir svårt misshandlad av ett ungdomsgäng. Mm. Och det framgår av FUP, vet jag, för jag läste den då när det hände. Att de här killarna som utför misshandeln är samtliga uppvuxna i hem där föräldrarna är aktiva inom Sverigedemokraterna alternativt Nordiska motståndsrörelsen.
Just det.
Så att de har ju fått från barnsben liksom väldigt mycket till sig om på olika sätt hur invandrare och då framförallt så som kommer hit och tigger är liksom parasiter på olika sätt. Och det var vidare känt liksom bland annat att det här ungdomsgänget kallade Gika för rottan.
Mm. Ja, just det.
Och sådär. Men där blev de friade från mord och dömda till de få som blev dömda då, för att de var över 15 dömdes då för grov misshandel. Och där var ju också det här typen av resonemang att man tyckte inte att det var bevisat att han verkligen dog utav skadorna från misshandeln, utan han kunde ju lika gärna ha dött utav att han var hemlös. Det var på hösten så det var lite kallare och han var hälsomässigt i sämre skick för att han bodde på gatan. Så de menar att det kanske var liksom det som gjorde att han dog och inte den brutala misshandeln.
Alltså nu när jag tänker på det här, alltså det var sjukt lång tid har tagit innan vi fick en sån här dom.
Men jag tror att Oysen väl tryckte eller pekade lite på det där att den här åklagaren helt enkelt tänkte nytt.
Ja. Just det, Oysen Cantwell hade ju skrivit den
en krönika.
En krönika.
Kan man säga om det här. Och han tryckte lite grann på att det har ju, för han tar ju upp Gika, han tar också upp Abbe Blattelito och så att det har ju funnits de här fallen där man verkligen har liksom tappat haken över hovrätten. Mm. Och när vi tog upp med Abbe Blattelito så diskuterade vi det här när man pratade om att det ska vara då utom rimlig tvivel. Mm. Att vad är det som är då rimlig tvivel? När går rimlig tvivel över till ingen tvivel? Mm. Det får inte finnas någonting annat som skulle eventuellt kanske med lite magiska krafter kunna vara inblandat i att någon dör.
Ja.
Men då har man liksom fokuserat på fel grejer på något sätt. Alltså har man försökt att överklaga till högsta domstolen så har man fokuserat på fel saker, vilket har gjort att liksom högsta domstolen har sagt nej, vi kan inte pröva det här.
Mm.
Men den här åklagaren tänkte nytt, att det här med att faktiskt diskutera kedjan av händelser, det har man inte prövat. Och genom att göra den om rokaden, eller vad man ska säga, i tänk, så blev det någonting nytt och då blev det också någonting i högsta domstolen kunde titta på och säga att det här har vi faktiskt inte gett något prejudikat för. Och det kan vara viktigt att lyfta. Och det faktum att domen då också blir vad den blir gör ju att vi kan tänka oss att fall som Gika, som Abdelito och så vidare i framtiden kanske faktiskt leder till fällande domar. Ja. Så att vi inte behöver se den här typen av domar igen där rätten sitter där och tycker att ja, men det kanske ändå är så att den här njurtransplantationen för 5 år sedan inverkar på hälsan och bidrog till döden och då att vi faktiskt ska komma ifrån det. Och det är ju inte jättevanliga domar, men det är så viktigt att den typen av fall också kan täckas in.
För det man gjorde här var ju att man, alltså där hovrätten frågade sönder den här rättsläkaren och var så här, men kan du säkert säga att fluoxetin i de här nivåerna tillsammans med alkohol inte för någon kan leda till döden? Nej, det kan man naturligtvis inte göra. Det kommer man aldrig kunna göra. Och det kan vara en normal dos av fluoxetin som av någon anledning för någon leder till döden. Det går inte att säga. Men rättsläkaren kunde ju säga att i det här fallet så är det inte det som har orsakat döden, utan huvudorsaken är våldet mot hjärnan och våldet är det Mikael som har orsakat.
Ja, men jag tror till och med att de sa att så här, hade hon inte dött av den här potentiella då eventuella magiska floxetinöverdosen, så hade hon ändå dött av hjärnskadorna.
Mm.
Jag får om att de sa det.
Ja.
Ja, det är ju det de kommer fram till. Ja. Då är det lite det här liksom att vad är då mest troligt? Ja. Är att hon har dött av de här skadorna och sen vi ser att hon skulle ha dött av oavsett? Eller är att hon har dött av en överdos som vi kan se att utan skadorna så hade hon igen, inte dött av det.
Mm.
Punkt liksom. Ja, vad är det då som är det mest troliga? Det är att, och det tycker jag är ganska intressant att man faktiskt ger det som prejudikat nu. Ni måste titta på vad är det mest troliga? För det kommer alltid gå att komma in och säga ett om en kanske eventuellt grej.
Mm.
Mm.
Och då måste man titta på vad är det troliga i den här situationen? Vad kan vi ändå säga med väldigt stor säkerhet?
Mm. Ja, bortom rimligt tvivel.
Vad är rimligt,
inte bortom alla tvivel.
Mm. Mm. Och det tycker jag faktiskt, för nu blir det här, ja, jag tänker att det blir väl kanske ingen flash på det, men Högsta domstolen kommer ju med ett annat utslag idag också.
Mm.
Där de inte kommer bevilja prövningstillstånd. Och jag misstänker att det på ett sätt hänger ihop lite grann, för att det är ju samma typ av resonemang som har före Tove-fallet. Nämligen att Tove skulle ha kunnat dött av någonting annat än det våld, strypvåld hon utsattes för. Just för att där sitter också olika rättsläkare dessutom och säger olika saker. Där en är liksom, nej men det finns absolut ingenting annat hon kan ha dött av än strypvåldet. Och sen hittar de någon annan som kommer in och tycker att jo, men hon skulle ju eventuellt ha kunnat dött av att hon andades in sitt eget kräks.
Ja.
Ja, det finns ju ingen anledning också att pröva det när de redan har prövat det här liksom.
Precis, och då blir det ju samma grej där, vad är det mest troliga?
Mm.
Ja, men sett till skadorna och sett till liksom det övriga, så det absolut mest troliga det är att hon tog för att hon blev strypt. Och nu tänker man inte det, för både tingsrätten och hovrätten kom ju fram till det, hon blev strypt.
Ja, men och hade Tove kunnat dö av aspiration, alltså nedandning av maginnehåll i lungorna, om inte den här övriga våldet, strypvåldet, hade förekommit? Nej, men det hade hon ju inte.
Nej.
Utan det är ju i samband med strypvåldet i så fall som det skulle kunna ha en bidragande orsak. Så skulden ligger ju likväl på strypvåldet.
Ja.
Så att det är jättebra poäng att ta upp att de här är ju absolut sammankopplade.
Ja, nej, men det finns ju ingen anledning att pröva det, eftersom att Högsta domstolens roll i det här är ju inte att pröva alla som vill få sitt fall prövat, utan att just välja ut de fallen där här kan det bli bra vägledning för kommande domar. Det är ju det som är syftet.
Mm. Jag tror att vi kommer att se att vi kommer att kunna prata om det här återkommande i domar framöver och se hur rätten får förhålla sig till det här. Vidrigt fall. Tack och lov för den här domen från Högsta domstolen. En superbra dom.
Yes. Okej, hörni.
Verkligen.
Ja, det var det.
Hemskt men skönt med den upprättelse som ändå kunde bli.
Ja,
precis. Och med det tackar vi för att ni har velat lyssna på våran flash. Och ja, är ni Patreons så hörs vi snart igen. Är ni inte det så hörs vi om en vecka.
Tjingeling.
Hej hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.